hjärtligt varmt välkomna till Ringside Playoff med mig Henrik Larsson, Johan Thornberg och Lasse Granqvist.
Hej hej!
Hej på er!
Hjärtligt varmt välkomna säger jag tackar till er och till Lasse som har varit ute och mött värmen ute i Europa.
Ja, just det. Jag var i Madrid. Det är ju något bättre än just temperaturförutsättningen. Även om de faktiskt tyckte att det var väldigt kyligt, för det var bara 14-15 grader. Men de väntar på bättring i Madrid Champions League, som ju hade kvartsfinaler både tisdag och onsdag. Det var ju strålande föreställningar där med Real Madrid, Manchester City slutar 3-3. Så liksom bröt strålande föreställningar med hockeyn för att göra någonting som är precis samma känsla utav. Och sen tillbaka till hockeyn. Så det är härlig tid.
Vi som jobbar med produktion brukar ofta prata om att det kan vara liksom lite, ibland lite jobbigt att åka ur den här slutspelsbubblan och sen komma in igen. Nu är det kanske ett ganska trivsamt avbrott att få se liksom världens bästa fotboll och vara en del av den. Men hur upplever du att liksom hoppa mellan projekt så här i slutspelstider?
Det är inte så dumt att Ringside-podden för SM-slutspel playoff här finns, va? Därför att det är ju också möjligt. För det är svårt att liksom titta igenom hela matcher, tycker jag. Det blir liksom, det kämpar med att någonstans framåt 2:30 på natten vill man ändå gå och knoppa. så att det blir liksom problematiskt. Men presskonferenser, höjdpunkter, paketmålen och alltihopa det här. Och sen så experternas snack efteråt. Så det här tycker jag, den här playoff-podden, den ska du fortsätta med, Henrik. För att under förutsättning att det är slutspel så passar den väldigt bra.
Jag håller mycket naturligtvis
bra
med dig.
Mycket bra.
Jag tänker vi ger oss på gårdagens begivenheter och startar i Hockeyallsvenskan, Djurgården-Mora, där Djurgården kom dit med en matchboll och en möjlighet att säkra en finalplats där redan Brynäs väntar. Men det blev någonting helt annat. En resultatmässig överkörning av Mora istället.
Det blev ju det. Det är ju helt fantastiskt att se hur Mora tar sig an en sån där bortaplansmatch som betyder så pass mycket också. Men det som man ska komma ihåg för Moras räkning, det är att de har gjort enormt fina prestationer på Hovet under säsong och även nu i slutspelet. Jag är inte överraskad att de kan komma upp med den här. Nu får de alltså med allt de har skapat, allt de har gjort, allt som de har spelat för, helt plötsligt så börjar saker och ting falla på plats. Och det gör det i massor med 6-1, så att det är ju en monumental överkörning, säger jag, när det gäller mål. Men om man tittar på, ni vet ju hur vi brukar kolla på underliggande, massor med lägen. Det är 20-20 målchanser och det är ju grejer, det bara händer i Hockeyallsvenskan. Så är det.
Jo, men det är ju känslan över just den här matchen att det skapas en hel del liksom. Jag menar, någon av matcherna i Mora här förleden så hade ju Djurgården ledningen med starka papper, och så kom ju Mora tillbaka och så var det ju ramträffar. Jag vet inte allt vad det var, hur när det var att det blev kvitterat. Så att det blir lite svårt då, när den underliggande statistiken liksom får tillfälle. Exakt. Det svajar ännu mer när jag lyssnar på er som tittar mycket på den, va? Så, ja. Och då börjar man chippa in mentala faktorer, och då blir det helt plötsligt så här: ja, jag vet inte, är det inte bättre för Djurgården om de är borta och Mora funkar bra på hår? Så att den där serien är ju helt öppen. Och det är ju det som gör en sån matcher i ett slutspel, för det är ju ett slutspel i Hockeyallsvenskan fast det är en kvalserie som alla känner till. Men liksom, det blir ju extra dimensioner utav det, därför att det går inte att peka ut så här kommer det nog att gå, så här, det här är sannolikt.
Nej, det är
liksom, herregud, vad tar den här kvällen oss nu då? Och det blir ju liksom, det blir ju häftigt. Det var ju ingen som hade 6-1 på tavlan, tror jag, för Mora i en sån match inför som den som var igår.
Nej, men det känns som att det blir lite ketchup-effekt för Mora, för vi har återkommit flera gånger till den här podden, senast igår när Fredrik var här och var inne på att liksom Mora har gjort sig förtjänt av betydligt bättre utdelning genom hela slutspelet egentligen. Nu är det som att det kommer liksom retroaktivt där nu, allting på en gång.
Nej, men det, jag håller med, det är precis vad det blir. Det är min uppfattning också om det, att det kommer, allting kommer här och nu. Men sen ska man veta en sak när det gäller det där. Vi har sett på målvaktssidan, jag hade någon studie, vi var med Staffan och Björn, vi satt i studien om det här med målvakter. Lasse Johansson i Frölunda exempelvis, det här med att målvakter, har vi Söderström var också borta nu den här matchen borta. Alltså målvakter behöver få en, förstå mig rätt när jag säger, sämre prestation. Man måste ha acceptansen för att den finns där. Ignacio Mora hade en lite lägre bedömning i framförallt match 1 uppe i Mora. Och de kommer, de matcherna. De kommer. Nu kanske det är så att det är Andrén som har den matchen.
Ja.
I förra matchen. Så att jag lägger just också det på det. Man har en någon svagare match. Behöver inte vara tavlor, men en svagare match. Och sen kanske rätas upp till nästa. Det är i alla fall där det funderar i huvudet på hur det går för målvakten och hur de behöver vila. Men de kommer att gå på Andrén, så att Mora kommer att mosa på honom en sväng till uppe i smidig grad.
Jo, men det är ju spännande. Jag hörde ju, vi ska ju snacka om den matchserien strax, va? Men jag hörde Lasse Johanssons intervju efter matchen mellan Frölunda och Skellefteå. Ja, han var ju just inne på vilken återhämtningseffekt det hade haft för honom. Ja. Han tyckte själv han var kritisk, han gjorde en dålig match. Eller, jag menar dålig, vi pratar ju om dålig på en nivå som är extremt hög, givetvis. Ja. Men i grund och botten så att den återhämtningen, vi talar om mentala faktorer som kommer in här också.
Ja.
Och det är så otroligt svårt att styra, och det är det jag tycker är så härligt med slutspelsdelarna. Därför att all den här statistiken som finns, all de här grund som kommer utav de ingångsvärdena, de får sånt enormt tryck på sig utifrån utav faktorer som är jättesvåra att hantera, för det handlar om vad finns det där inne, hur gör vi nu, och det handlar om den kollektiva samlingen utav de mentala krafterna. Halleluja!
Eller hur? Visst är det häftigt alltså? Tänk dig 48 timmar på en målvakt.
Jag tycker det är oemotståndligt.
Pausa 48 timmar på en målvakt och så bara få reload. Det är inte kroppen. Det är inte kroppen, exakt, jag lovar det. Ingen kommer att känna av det heller. Utan det blir bara hur fokuset är, vad du får i dig för näring, hur du har sovit, hur du har vilat under dagen. Och sen vad du kan då...
Men nu är vi helt eniga. Men nu är jag ju ingen sån här psykisk som listar ut med grejerna. Men alltså... Kan du gå tillbaka till grunderna? Kan du komma tillbaka till alltså ta den statistiska massan du har inför din prestation som ett kollektiv, som ett lag. Jag pratar inte bara målvakt nu, utan helheten. Och kan du komma tillbaka och påverka hjärnorna att förstå att det är där vi ska vara? Då kanske du kan börja kontrollera de här konstigheterna som händer i roten på oss alla. Även oss som jobbar med det. Kanske ännu värre där. Det gäller ju att komma tillbaka, och då har du en grund att stå på. Det här är oerhört fascinerande. Oerhört fascinerande. Ja. Det var väl när jag började i branschen, så var Johan Plate den som började diskutera och dra.
Ja, just det.
Och han är väl fortfarande en stor del utav mångas väg fram i den här vad ska man säga, mentala utmaningen, mentala gyttjan.
Och hur lång tid, Lasse? Hur lång tid tar det att lära sig de här grejerna? Tänk dig Lasse Johansson med den erfarenheten, född 1987. Erfarenheten över tid, hur många matcher, hur många viktiga matcher, hur många varannan dag du behöver lära dig att det här behöver jag för att kunna...
Så bra. Nej, men alltså, får jag ta ett exempel själv?
Gör det.
Alltså, om i mitt yrke, den delen jag är, vi tre jobbar ju inom samma grej, så ni kommer förstå vad jag pratar om. Du som lyssnar på det här och följer det här, du kanske tänker vad menar nu. Men alltså, om jag backar, jag håller på med det här i 36-37 år vad det är. Om jag backar 25 år i början på och fick satt på en arena och upppumpad match, och så blev det tekniskt problem. Jag blev så vansinnigt stressad. Det som hände, jag vet inte vad det var. Jag måste ha haft höga mätningar på absolut mest konstiga kemiska substanserna liksom for kring igen. Liksom. Idag, när samma sak händer i en Champions League-match, du sitter på Old Trafford, vilket hände här i höstas, och så försvinner tekniken. Det fungerar inte ljudmässigt. Och du liksom bara, herregud, vad ska jag? Utan då är det liksom, tog av mig headsetet, titta, Jens Fjällström och jag jobbar ihop, och så sa jag till Jens, vänta lite, vi väntar bara lite. Och så får man ju hjälp på arenan där, puff, direkt någon annan fram, direkt någon, och man kunde själv luta sig tillbaka. Och effekten på att inte bli stressad då, den vill jag ha. Är ni med på vad jag menar? Och det här är ju liksom hur du mentalt, för det är ju ingen som, matchen visades ju, det var väl skönt för folk att slippa höra att vi satt och jävla om det där. Du kan ta det lugnt, livet går vidare, det är ingen fara, men du vet de där grejerna, det är mycket som händer i roten.
Det är mycket som händer i roten.
Och jag mår bättre efter matchen, en sån här gång, än vad jag gjorde för 25 år sedan, det är det jag menar.
Exakt. Och tänk då, om vi går in på en spelare till exempel. Jag har pratat massor med gånger nu när jag har varit ute på arenorna. En spelare som går igenom det här nu, där vi är just nu, med åttondelar, kvartsfinal, semifinaler. Vi går till sudden death. Vi gör byte efter byte efter byte. Jag är åldersfannet från 18 bast till 38 år har vi. Och hur påverkas 18-åringen och hur påverkas 38-åringen? Hur många minuter har 18-åringen? Hur många minuter har 38-åringen? Ja. Och vad har du gjort för någonting? Hur har du varit i den här zonen? Var är du för någonting? Vad händer? Vad händer när det står 2-2? Vi går in i sadden. Vi går in i femte perioden.
Ja.
18-åringen gör så här. 38-åringen gör så här.
Ja.
Oj, oj.
När vi ändå är inne på mentala aspekter då.
Jag ser det vi pratar om.
Ja. Ja, men publiktrycket på Hovet är ju alltid en faktor som, ja, som nämns när ja, men egentligen när så fort det närmar sig fullsatt. Mm. Vi pratar ju ofta om den eventuella skjuts som ett lag som Djurgården kan få i ett sånt läge. Men det jag undrar är om ni tror att det liksom skulle kunna vända till en negativ faktor i ett sånt här viktigt skede, när du har ett Mora som liksom prickar in ett och två mål relativt tidigt och enkelt. Och sen har du 8000 personer på läktarna som inte vill annat än att liksom se en vändning och att det här laget ska ta sig vidare. Och det är ju också ett lag som Djurgården är, som ju möts av extremt höga externa krav. Kan det bli en negativ faktor trots att man har hemma för det?
Vad tror du, Lasse? Du har suttit på Hovet också. Och tänk på det här. Vad händer? Hur låter publiken på Hovet? Ja. När du ligger under med 2-1 eller 3-1. Hur låter de? Är de jättenegativa? Buar de? Nej, jag vet inte om de gör det ändå. Men hur låter de?
Nej, men alltså det blir ju... Det kan ju också, det går in i ett mellanläge också, ska man ju ha klart för sig. Det vill säga som blir liksom att när det blir anspänning blir så stor att det nästan blir lite tyst. Eller tystare, ja, jag vet att tystare, det finns något som alltid håller igång. Ja. Men det är klart, om man är snabb på att bua, om man har powerplay och det inte funkar och du ligger under med två, ja, då kommer ju den reaktionen. Och David Wiklund, han som är stor hockeyfantast för Luleå och hotellchefen, ja, för Clarion Sign och alltihopa, han sa en himla bra sak. Han sa, det är supporterns företräde att inte behöva göra analysen. Och det ligger rätt mycket. Den direkta reaktionen är ju supporterns, va? Ja. Så det är klart att det kan bli så. Men det där går ju åt två håll och det går ju väldigt fort. Du ligger under, 2-0, har ett powerplay, spelar dåligt, arenan börjar bua, du får liksom trycket emot och det blir ännu sämre egentligen, va? Sen studsar den på en bralla och in, och så blir det en reducering, och så kling klong chang chong, och så är det ett friläge och 2-2, så vänder du. Och då är liksom alltihopa över, allting du kan tänka dig och så vidare, va? Så att jag tror att publiken, det är klart att det kan bli en press lite grann. Men det jag tycker om själva publikdelen här, jag ska säga så här om Mora Djurgården. Djurgården har en kanonchans att avgöra i match 6. Blir det 7, då vinner Mora. Därför att Mora har ju den mentala fördelen av att spela på Hovet. De gillar ju det. Alltså man säger ju så här inför ett slutspel: ingen vill vara på Hovet, ingen kommer välja AIK eller Djurgården, ingen vill ha Hovet, usch det är jobbigt. Men samtidigt vill jag säga, Mora, de verkar ju verkligen som dess spelemän liksom glida in och tycker att det är suveränt att vara där. Och då tror jag snarare att då har man tagit sig runt lite grann utav det där arena-delen. Samtidigt som det såklart påverkar allting med domar och bla 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 liksom.
Tänk att du kan, alltså som lag, jag har själv varit med om det, där du får med dig borta atmosfären till att du själv kan lyfta som spelare. Det är inte ofta det händer, men det kan hända.
När var du med om det? Berätta.
Nej, men jag har varit med, för mig personligen har jag varit med om det, och vet ni vart det var? Man kan inte tro det är sant. Nej. I Göteborg har jag fått med mig det. Där kände jag mig stor. Men jag har aldrig känt mig stor på Globen exempelvis. Inte landskamper, ingenting. Då kände jag mig pytteliten. Och det var precis som att, du vet, lilla jag i Fingerborgen, vet du. Jag var ju helt försvunnen, vet du, i den där. Men i Göteborg, med den inramningen som var under i Göteborg och det trycket som var där. Det var helt plötsligt så var. Och det, jag tror att det var flera av spelarna som kände det också. Det är som att man följer med varandra i den där energin.
Och där får du ju den här... När det, vad ska jag säga, den kollektiva delen för ja, hela laget, ja, kommer, ja, in i helheten. Så du kan ju som enskild individ känna, men smitta det här och du får fler att tycka det. Och jag kan bara säga att det verkar vara som en Mora. Mora var ju genomgående, kan ju, alltså plocka in den rent hockeymässiga grundläggande statistiska förutsättningen, var ju bättre än AIK i den serien. Men att vinna 4 raka mot samma motstånd i playoff i en kvartsfinal, det är inte supervanligt liksom.
Det är inte vanligt.
Och jag skulle inte, nu ja, nu behöver de inte ens vinna 4 raka här, de låg under med 3 till matcher, eller hur? Ja. Så att nej, jag publiken spelar definitivt för någon. Det är så lite som påverkar om du kommer före med, jag menar, Luleå och Färjestad match 7, vi talar om 2022 i det slutspelet.
Eller hur?
Det är 0-0 länge. Men när 0-1 kommer i den matchen, det är mitt i föreställningen, Färjestad tar även handen. Då börjar det liksom bli så att, och då är det inte att publiken börjar bua. Nej. Men det är ju bara ängslan. Jag blir ju orolig över att mitt lag ska... Då kommer det in och det skapar... Det tycker jag var jättetydligt i Skandinavium igår, men vi kommer ju till det sen. Men det tycker jag var... Det var ju nästan tyst i den tredje perioden liksom. Man tänkte, det var ju inte vare sig en god gubbe eller gumma där alltså.
Nej, men det är nästan så att de väntar ju på... Vi kommer dit, jag vet. Men de väntar ju nästan på att det ska bli ett avgörande för Skellefteå.
Ja, exakt! Men vi kommer dit.
Vi märkte såg liknande scener, inte minst i Catena Arena mellan Rögle och Växjö, där det var enormt tryck i början på matchen. Och sen var det otroligt spänt i period 3 och 4.
Innan vi bara sticker, du får bryta här, Henrik, när du
är dirigent
över dessa, du är dirigent över dessa gästsolister. men alltså, ta exemplet från Allsvenskan i fotboll, ligger precis intill hovet, nämligen på Tele2 Arena mellan Djurgården och Häcken. När Häcken leder matchen med 3-0, då buar ju Djurgårdspubliken. Djurgården buas ju ut som hemma i sin hemmapremiär. Det som händer är att Djurgården gör två snabba mål nästan inte på tilläggstid 87, det spelar ingen roll. Och på tilläggstid, vad händer när det står 2-3 då? Och hela arenan börjar bubbla. Den är galen, folk studsar upp och ner, alla bara brålar och skriker. Domarna dömer straff till Djurgården. Dagen efter går domarchefen ut och säger: det där var ingen straff, det är jättejobbigt att göra ett sånt misstag. Det har en effekt och en påverkan. Och det där pekar precis på vilken resa en match kan göra med ett starkt publikengagemang. Och jag är inte ute efter att jämföra Djurgårdspubliken med någon annan. Jag är inte ute efter att jämföra omgång 2 i Allsvenskan i fotboll med en hockeyallsvensk semifinal. Men jag bara tar det som ett exempel på hur det kan förändras och bubbla på en arena. Ja. Jag kunde fortsätta prata om Real Madrids publika vändning mot PSG för ett antal år sedan, men vi har inte all tid i världen nu.
Nej, vi har ju inte det. Men hörni, vet ni vad jag har fått vara med om?
Berätta.
Jag har ju fått vara med om Brynäs Karlskoga.
Ja,
jag har varit med Brynäs Karlskoga. Alltså, jag kan lova er, när Karlskoga vänder, alltså 2-1 Brynäs, Karlskoga vänder med 2-2, det här. Ja. Och, vet man, här, han sitter ju i gavlrinken, men han sitter ju här, sitter i publiken. Ja. Så man hör ju han sitter. Och jag känner hur jag sjunker i stolen. Och Lasse Lindberg sitter bredvid mig där och han sjunker och blir mindre också. Tänk, varför 2-2? En och en halv minut kvar. 3-2 Karlskoga. Lyfter upp den. Och man bara, hela arenan. Och att det finns inte en chans att Brynäs. Vi kommer tillbaka till Karlskoga. Idag hade den spelats. Tillbaka till Karlskoga. Jag är bombsäker. Anton Edin åker upp. De tar ut målvakten. Tar en timeout. Anton Edin 30 sekunder kvar. Kastar in en puck som är mellan ett benskydd. Tar på en Karlskoga-klubba och toppen. Över axeln i mål. 3-3. Det är bara smäller i arenan. Vet du. Finns inte en plats som du vet. Det är bara... Ja, jag vet inte vart vi ska ta vägen. Och den går till sadden. Karlskoga äger första 8-9 minuterna. Powerplay Brynäs. Och så kommer avgörandet. I sadden. Ja, men alltså, det här var ju helt sanslöst. Alltså, att det finns inte en chans att de ska kunna komma tillbaka. Nej. Tänker jag, i allting som händer runt omkring. Men de lyckas då på något sätt snåra sig ur den där rackarstyget. Vet. Ja, det var en häftig serie det också. Jag ville bara lägga in den där lite snyggt.
Och där ska man ju också säga Karlskoga, när slutsignalen gick, eller mot slutet i den där matchen, den andra i Gävle, när Brynäs skaffade sig 2-0, då gjorde ju Karlskoga en investering i att liksom ta fram precis det som krävs för att vi ska komma tillbaka i den här matchföreställningen. De skapade bråk och gruff och problem och folk sa det här är pinsamt, det funkar inte, vad håller de på med, slut av matchen, det blev någon avstängning. Nästa match i Karlskoga, boom, fullsatt, boom, det var ölkastning ner mot trädet, det blev Karlskoga och alla sa, så är det i Karlskoga. Sen reagerade ju Hockeyallsvenskan på det och det blev skydd och det blev vakt. Ni fattar vad jag menar. Men den delen just där, för att mentalt påverka hur det så här ska kunna svänga mot ett lag som är mycket bättre. Det finns ju ingen som kan komma och säga nej, Brynäs är, de är ju tydligt och klart det bästa laget i Hockeyallsvenska slutspelet. Även om jag tror att Mora kan ställa till det. Om de hamnar där, och om Djurgården hamnar där, det tar vi när vi kommer till det programmet.
Och frågan är då om Frölunda kan ställa till det ytterligare mot Skellefteå. Det gjorde man ju i alla fall igår. Efter mycket om och men, en väldigt sen utdelning från Tom Nilsson och sen Max Friberg som sätter 2-0. Men det finns egentligen bara ett ställe att starta på när det gäller den matchen. Och det är ju räddningen. Gustav Lindvall, sent inkastad efter ett sent återbud från Linus Söderström som inte var disponibel inför den här matchen. Matchotränad, har inte stått på flera veckor och haft en säsong som har varit till stor del kantad av skador och väldigt få insatser totalt sett. Gör en strålande match och framförallt en räddning som jag är helt övertygad om kommer att ge ett speciellt eko i en hel hockeyvärld egentligen.
Ja. Nej, men vad hände? Vad hände?
Men så som han har förklarat så är det väl att han tror att spelet är avblåst för att Lasse Johansson blir pååkt på andra sidan rinken. Ja. Och han tar sin sedvanliga lov och inser någonstans en bit in att här finns det jobb att göra.
Alltså, man tror att det är avblåst. Jag, när jag ser bilderna, jag knäppte fram och tillbaka, när jag ser bilderna på det där, så tänker jag så här. Hulgevax ska lägga ner pucken, tänker jag, för att han ska gå ut och stoppa pucken. Det var min första syn på det hela. Tänker, okej, okay, men Hulgevax ser att han drar iväg och lägger den på mål istället. Men då kommer ju rackaren flygande tillbaka. Det är vad jag tror alltså händer. Den här, jag hade inte en aning om den här förklaringen.
Även om man tror att bilderna är manipulerade, så var det som hände. Han dök upp där tillbaka och räddade faktiskt. Men jag tänker också på Hulkevax där. När han uppfattar situationen dugligt snabbt, får man ju säga. Och han måste ju ändå tänka på att okej, spelet är inte avblåst. Målvakten där borta har alltså bestämt sig för att åka ut och ställa sig i hörnet. Okej, okay, jag skjuter. Han måste ändå ha, men det är klart att allt kan hända i en hockeymatch mer eller mindre, så det är väl det.
Men det, ja, men det där är ju sinnesnärvaro åt båda håll där egentligen.
Ja, men precis,
det är ju det. Det är det.
Men det här är ju en strålande grattis till idag är det så härligt att sociala medier finns. Det går ju runt hela hockeyvärlden det här givetvis, och är en snackis. Och kommer vara för tid och evigt, som du säger, när alla slutspelsögonblick kommer vara på. Därför att grejen med det här är att det som gör det lite bättre, det är ju inte så att han åker ut för att pucken kommer i runden och han ska liksom i spelet, så studsar han fel där och går rakt in och så blir det ett öppet mål. För det har vi sett någon gång att det är dråpligt. Men det här är ju hans ordinarie mentala mönster, att när spelet blir avblåst åka ut, och han tar sin vanliga lov som du sa, han åker ut i runden där och tillbaka. Så han tror att det är avblåst och inser sen för sin egen del då, tack och lov. Jag såg Peter Rönnqvist på X la ut att det här är målvaktens vardag, det är de här delarna. För hade han inte upptäckt det där och pucken hade gått in i det tomma målet, då hade vi haft en diskussion idag om en spelskandal eller något liknande liksom. för första målet i matchen liksom. Men nu blir det istället tidernas slutspelsögonblick när det gäller målvaktsingripande. Så att jag tycker det kan nästan inte skrivas bättre än så, när han ändå missuppfattade situationen så gravt och for iväg där, att han gör den där räddningen. Men wow.
En viktig seger blir det oavsett i slutändan för Frölunda. Lyssnar man på Robert Olsson efteråt, det kändes som att han var väldigt samlad ändå. Inte överdrivet kritisk mot Skellefteås insats, utan liksom mera såg liksom såg fördelarna i det som sker. Vad tror ni om matchserien framåt?
Det jag har sett, i och med att jag har haft dem både ettan och tvåan här, vi har kört i studion och vi har haft intervjuer med Robert Olsson. Han fortsätter på samma inslagna linje som när vi har haft intervjuer. Otroligt samlad och alltså inte hög, inte låg, utan bara en lite annorlunda. Robert brukar annars ha en ganska framtoning, han är snabb på och, ja, men ibland skämta och sådär. Men nu är det mer en jätte, vad ska jag säga, både behaglig men också en samlad stämning runt om honom, tycker jag. Så att, och jag kan gilla det, framförallt under slutspel, att man
För det finns ju naturligtvis, även om Skellefteå har radat upp segrar, så finns ju naturligtvis moment som gör att det hade funnits anledning för Robert Olsson att liksom stressa upp sig. Förlorade ledningar, nyckelspelare som blir skadade i parti och minut, en första målvakt som plötsligt inte är disponibel. Men jag håller med om det du säger, att han känns otroligt jämn i humöret. Jag vet inte, kan det vara en sån sak? Vi pratar ju ofta om liksom tilltron till det man håller på med i Skellefteå, och man har ju varit otroligt skickliga på att liksom inkorporera spelare som kommer in i liksom en spelidé och liksom ett allmänt mindset som man ju har i Skellefteå. Är Robert Olsson, ledande fråga nu, men är Robert Olssons lugna framtoning, är det liksom, manifesterar han den här liksom tilltron i det som är Skellefteå och det de håller på med där ute?
Vad säger du, Lars?
Det tror jag. Jag är också, och jag menar, han har ju byggt det här, det är väl tredje säsongen nu, va? Och han har ju byggt det, han var ju lika lugn egentligen genom SM-finalspelet mot Växjö i fjol, trots att de var rätt chanslösa Skellefteå-spelare, ska jag säga. Skellefteå hade inte mycket att säga till om där, men liksom han är lugn och trygg. Det blir ju också liksom, han har ju fäktats förut med Roger Rönnberg, de har ju jobbat sida vid sida. varit med och både vunnit tillsammans och även har ju Robban Olsson förlorat då till Rönnberg i finalen var det 19 va, när Olsson hade Djurgården. Det är klart som, jag tror han känner en stor trygghet i sitt ledarskap. Jag tror också han förstår att det är så här han måste arbeta i lugn och ro. Grejen är att de hade ju Frölunda. Jag tycker Rönnberg sa det bra på presskonferensen efter att vi var som en boxare som hängde mot repen. Och det var ju känslan, snart kommer. Och det här slutspelet har varit lite konstigt tycker jag, därför att det har varit enormt jämna matcher, långa förlängningar. Men samtidigt har ju matchserierna farit iväg, 3 av 4 gick till 4-0 i kvartsfinal. Vi har den ikväll 3-0 Rögle, och här var det på väg att bli 3-0 Skellefteå alltså. Och Frölundas powerplay jag tyckte det inte fanns någonting som talade för mer än att det är ett slutspel i hockey och helt plötsligt kan den studsa. Du beskrev det jättebra Johan här när Brynäs vände va? Ja. Och så studsade det. Och det är väl inte det tuffaste avslutet som Tom Nilsson kommer med och den tar på någon klubba och ja men that's hockey. Där är vi igen liksom och Frölunda lever. Frölunda lever. Ja. Men jag skulle säga att jag kan ju inte bevisa det här. Men om magkänslan säger ja, Mora, jag har nog lite för det på Djurgården. Jag tycker trots att Djurgården leder med 3-2 alltså. Oj. Skellefteå klar för det på Frölunda, tycker jag.
Ja, och nu ska vi lägga in en aspekt till i det där. Frölunda gick 7 matcher mot Leksand. Nu har vi 1-2 på bortaplan, rest hem igen. Nu har vi 3:e matchen här. Vad händer i 4:e? Och Robert Olssons mannar, de har, som han själv uttrycker också, marinerat Frölunda rätt bra. Så vart börjar det ta vägen nu? För det här, från match 4 och framåt, det börjar ta vägen. Så det som är intressant är just det här med var har man bränslenivå när man startar upp match 4 nu i Göteborg? Var är bränslenivån? För har de samma marinad som i senaste matchen, då kommer Skellefteå, då är det ett par tre mål där, kan jag tycka. Men play of hockey, som sagt.
Ja, så är det.
Spännande att följa framåt. Det blir även Rögle mot Växjö, match 4 där. Där alltså Rögle kan stänga den matchserien och nå en sensationell SM-final. Det var ganska tajt i match 3. Inte lika grinigt som det var i de två första matcherna. Vad förväntar ni er för karaktär på en potentiellt avgörande 4:e match?
Den är din, Johan. Det är du som kan.
Jag säger så här att en sak ska man absolut ha med sig rakt upp och ner. Rögle har hittat någonting, och framförallt i sitt försvarsspel, över det här är lyckosamt. Vi har individer som kan avgöra matcher, och vi har hittat en styrka i några spelare som lyft sig monumentalt från hur säsongen har sett ut. Men framförallt nummer 1 så hjälper de sin målvakt Rifalk som gör det fantastiskt bra. Men det, så fort när de tummade lite grann på det, så stod det 1-2 senast. Då gör de 2-1 målet, alltså Växjö, på en kontering. Buff, säger det. Och då vet de, det är det här som gör det. Och det ser mer ut som Växjö brukar se ut. Och har den här monumentala försvarsspelet. Så att lite grann av det har man hittat. Jag säger inte att men nu är man jättebra i det. Utan man har hittat någonting. Plus att man har den lilla medstudsen också i vissa lägen. Det kan man väl säga efter avgörandet. Lilla medstudsen. Ja. Eller kan man säga. Jag vet inte vad vi ska kalla det för.
Ja, det blir men inte motsagt.
Jag har inte motsagt det. Men just den saken att veta att även de här killarna som med namnen med Abol, Everberg, Sar, Tambellin allihopa. Vad gör de i egen zon i att försvara och verkligen vara nere i grunden när det gäller att det här är något vi måste göra för att vi ska kunna ha en chans att ta oss långt till slutspel. Det har de hittat mot Timrå redan i 8:e delarna.
Det är ju... Alltså man kan ju säga att Rögle har ett starkt lag. En hel del trodde på Rögle inför säsongen. Senast ett SM-guld kom från ett lag som sparkade tränaren och fick en ny undersäsong, var ju bara 2 år sedan. Thomas Mittell kom in i Färjestad då istället för Pennerborn. Men det man inte kan hitta någon parering utav, det är ju att de har 9-0 i slutspelsmatcher, va? Som läget är just nu. 2-0 mot Timrå, 4-0 mot Färjestad, 3-0 mot Växjö. Och den där nollan, den är alldeles enorm tycker jag. Det hade jag tyckt att den hade varit häftig, även om de hade varit som Färjestad då hade gått vidare och vunnit serien.
Ja, visst.
Även om de inte behövde spela 8:e del, men ni förstår vad jag menar. Så att jag tycker den är samtidigt så, alltså Växjö Lakers har någonting i sin... någonting i klubben där, det har vi pratat om förut och det kan man utreda och hålla på med länge. Jörgen Jönsson som tränare, jag skulle Det har aldrig hänt i svensk hockey att 3-0 differens i en slutspelserie har vänt. Det har aldrig hänt. Ett par gånger har de kommit upp till 3-3, men sen är alltid det laget som haft ledningen från början vunnit till slut. Men jag är lite lur på att Växjö skulle kunna plocka fram någonting ikväll som gör att serien vänder tillbaka. Och då kan vi, ja, det kan bli så att den blir lite längre än vad många tror i det här läget. Alltså. Ja, för Växjö har den förmågan och kapaciteten, men den mentala delen om Rögle är 1-0. Ja. Alltså grejen är ju så här, ligger du under med 3-0 i matcher så vet att otroligt jobbigt att jag måste ju vinna. Alltså, och då är det svårt att tänka på det här att jag ska inte, du får inte tänka att jag ska vinna 4 matcher i följd.
Nej.
Du får liksom inte tänka att jag ska vinna den här matchen ens en gång, utan du ska tänka på perioden och du ska backa ner på det enskilda bytet och din enskilda närkamp. Alltså, jag fattar det. Kommer du under med 1-0, ja, då blir det ännu jobbigare att tänka så. Men jag är ändå lite grann någonstans där att Lakers har, Växjö har det där i sin klubb, i sin unga föreningskultur. Finns det någonting som säger att de kan klara av att göra det här till en längre serie?
Om jag skulle ställa frågan så här, om finns det något lag som skulle kunna vända 0-3? Då skulle vi ta upp det, den klubben. Växjö.
Jag tror att du skulle göra det så att jag känner att jag får stöd här. Ah, jag vet inte vad Henrik
säger. Du får jättemycket stöd.
Nej, men jag håller med. Vi pratar om Skellefteås grundtrygghet och tro på det man håller på med. Den är väl kanske ännu tydligare i just Växjö, som har ett så otroligt inarbetat spelsystem och, som du säger, en allmän tilltro till det man håller på med och den inslagna vägen och kontinuitet på ledarsidan liksom, även liksom allra högst upp. Så att kanske är det ett lag som är just så grundstabilt och liksom tryggt som kan göra en sån resa.
Och en sak till, gud vad vi har, man håller på med det här, men om Rögle då får den här lilla snytingen,
ja,
tappa en match när alla förväntar sig hemmaplanen, ja, nu ska vi göra ett, och så vad händer då, vad händer i,
ja.
Nu är vi där igen. Vad kommer? Vi ska upp till Växjö igen. Vi ska dit. Åh! 2-3 match. Nu måste vi avgöra på hemmaplan. Det är det här som är så fascinerande. Men det är, ingångsvärdet är ju häftigt inför kvällen.
Jag skulle ju såklart gärna vara i supporterleden där och ha möjligheten att bygga upp den här atmosfären hemma som de har i Ängelholm. Den är vilken grej, vilken möjlighet de har att trycka sitt lag vidare här nu då. Går det till Växjö så är det klart att då behöver ju Växjö-publiken komma till match och inte känna att ja, det är slutspel, nu vinner vi igen. Utan det måste ju fram det här, de utslagna framtänderna och rinnande iskan och hugger dig om du kommer nära mentaliteten, och det är en bit ifrån.
De avgör alltså med att skjuta på byxan. De avgör med att skjuta på byxan. 2 meter utanför.
Vad var det du sa, Johan? That's playoff hockey.
Skjuter på byxan 2 meter utanför målet och hoppar i mål. Vad är det för någonting?
Bra lag har tur, brukar man säga.
Så är det.
Vi låter det vara slutordet, och så påminner vi om att 18.30 ikväll, då smäller det. Då är det match 4 mellan Rögle och Växjö. Sen vill jag också passa på att påminna om att vi idag har släppt ett nytt avsnitt av Hockeylabbet, en podd som jag gör tillsammans med Simon Brännström, där vi tar upp en hel del ämnen rörande svensk hockey med temat avancerad statistik.
Ja, och där har du, det är precis den, du vill ju ta bort de mentala faktorerna, spöken och annat, för att komma ner till den plattformen. Det är ju där du vill vara, för det är där vi kommer i vår kollektiva samhandling göra bäst ifrån oss. Så där är jäkligt viktigt.
Det är det, definitivt. Så missa inte det. Stort tack Lasse, stort tack Johan för att ni var med idag.
Ja, tack Henrik.
Ringside Playoff återvänder imorgon, då med Lena Sundqvist och Lars Lindberg.
Hej på er.